Vi talade igår kväll lite grann om det här med att den första kristna församlingen gick ut med ett nytt budskap. De upplevde sig ha ett annat budskap. Dittilldags hade lagen och profeterna haft sin tid, som vi läste att Jesus sa. Men nu förkunnas Guds rike. En ny förkunnelse, ett annat sorts budskap. Det gamla budskapet handlar om vad vi ska göra och hur vi ska vara. Vad som förväntas av oss, vad lagen bjuder. Och det nya budskapet, det handlar inte om oss ett dugg, utan det handlar om en helt annan person. Jesus Kristus. Vi följde Filippus till huvudstaden i Samaria och fann att han predikade Kristus för folket där. Och andarna for ut under höga rop. Jag tackar för det. Låt oss nu försöka att fördjupa det här perspektivet lite mer. Predika Kristus. Och då ska vi lyssna till Jesus när han skickar iväg dem för gott till att göra det. Och då slår man alltid upp Matteus 28. Nu gör vi det. Matteus 28, verserna 16-20 ska vi läsa. De 11 lärjungarna begav sig till Galileen, till det berg dit Jesus hade befallt dem att gå. När de fick se honom där föll de ner och hyllade honom, men några tvivlade. Då gick Jesus fram till dem och talade till dem. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andes namn. Och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er, och jag är med er alla dagar till tidens slut. Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut. Gå för den skull ut, som det står i gamla översättningen. Och ibland när jag har suttit i själavårdssamtal och hört folk sucka över att de vittnar så dåligt, så har jag tänkt att det är nästan som om det stod gå för skam skull ut och gör alla folk till lärjungar. Men så förhåller det sig inte, och så står det inte. Gå för den skull ut, står det. Varför det nu då? Jo, därför att Jesus har all makt i himmel och på jord. Nå, vi vet ju när vi går ut, va, och börjar vittna, så kommer ju de ständiga motfrågorna. Varför ser det då ut som det gör i världen? Och så känner man sig ibland lite frestad och säger, ja, det har jag också alltid undrat. Men det kan man ju inte göra när man vittnar, eller hur? Det blir inga lärjungar på det sättet, tror vi. Men frågan kan ju kanske vara värd en liten eftermiddagsföreställning. Vad är det Jesus säger? Han har all makt i himlen och på jorden. Varför ser det då ut som det gör? Och hur ska vi kunna gå ut med det som vårt budskap? För det är att predika Kristus. Att gå ut och tala om för människorna att Jesus har all makt i himlen och på jorden. Det var det lärjungarna gjorde. Det var det Filippus gjorde när han kom till Samaria. Det var det Paulus gjorde i Galatien när han sedan säger, har ni inte fått Kristus målad för er som korsfäst? Och det är väl ofta på den punkten vi kommer av oss när det gäller att förkunna Kristus också i församlingen. Därför vi hemfaller så lätt åt det här att det behövs Kristus och någonting. I Galatien var det Kristus och omskärelsen. Och vi har ju haft många och att lägga till genom tiderna. För närvarande är det Kristus och vår tro. Det räcker inte med Kristus och vår tro, måste det vara. Men det har ju varit Kristus och morötter. Det har varit Kristus och fredsdemonstrationer. Det har varit Kristus och antikärnkraft. Det har varit Kristus och kollektivet. Det har varit Kristus och allt möjligt. Bara inom överskådlig baktid, eller vad vi ska kalla det, alltså den närmast förgångna tiden. Vi har sysslat med många Kristus och. Varför gör vi det? Jo, det är för att vi tycker det räcker inte med Kristus. Om sanningen riktigt ska fram, så tycker vi att Han sköter sig inte som om han hade all makt i himlen och på jorden. I vår församling bad vi för Johansson tills han dog. Och varför hände nu detta? Vi måste ha en förklaring. All makt i himlen och på jorden. Ja, vi går till Hebreerbrevets andra kapitel. Hebreerbrevets andra kapitel, och vi läser där från 5 till och med 9 versen. Det är inte änglar han har satt över den kommande värld som vi talar om. Om detta finns ett klart vittnesbörd. Vad är en människa eftersom du tänker på henne, en människoson eftersom du tar dig an honom? En liten tid lät du honom vara ringare än änglarna, men med härlighet och ära krönte du honom. Allt la du under hans fötter. När han la allt under honom gjorde han inget undantag. Allt skulle läggas under honom. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Men vi ser att Jesus, som en liten tid var ringare än änglarna, nu är krönt med härlighet och ära. Därför att han led döden. Genom Guds nåd skulle det komma alla till godo att han fick möta döden. Ännu ser vi inte att allt har lagts under honom. Det är därför Paulus skriver i andra Korinthierbrevet 5:7 att vi vandrar inte i åskådning utan i tro. Varför det? Jo, därför att vi ser det inte ännu. Det är en fråga om tid. Vi går till Filipperbrevets 3 kapitel. Där ska vi läsa verserna 20 och 21. Vårt hemland är himlen. Och därifrån väntar vi också den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han ska förvandla den kropp vi har i vår ringhet, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet, ty han har kraft att lägga allt under sig. Här står det återigen talat om Kristus. Han har kraft att lägga allt under sig. Och allt är på ett sätt lagt under honom. Men ännu utövar han av någon anledning inte makt så som vi skulle vänta oss. Utan istället är det så att vårt hemland är himlen, vi är på väg dit. Men därifrån väntar vi vår frälsare Jesus Kristus. Vi går till Johannes 12 kapitel. Johannes 12, där vi ska läsa ett ord av Jesus, verserna 31-33. Jesus säger: nu faller domen över denna världen. Nu ska denna världens härskare fördrivas. Och när jag blir upphöjd från jorden ska jag dra alla till mig. Detta sa han för att ange på vilket sätt han skulle dö. Vi måste nu ställa oss frågan. Jesus har all makt i himlen och på jorden. Hur utövar han den? Hur utövar han sin makt? Ja, uppenbarligen gör han inte som vi skulle göra i samma ställe. Och kanske att det ligger mycket mer vishet i det här än vi förstår. För hur många gånger har vi inte varit med om i politiken att människor ställt sig upp och sagt att om bara jag får makten så ska ni se hur bra det blir. Och så kanske den sista resan blir värre än den första. Vi har ju sett tillräckligt många befrielserörelser sluta i ännu blodigare tyranni än man hade före befrielsen. Vi har fått nya makthavare och nya hemliga poliser och nya kulsprutpistoler. Makt är inte så lätt att utöva. Så att frågan är ju nu, när Jesus säger mig är given all makt i himlen och på jorden, så börjar vi genast bli nyfikna. Herre, hur sköter du den? Du måste kunna konsten och det kan ju inte vi. Det är mycket intressant. Jag blir genast nyfiken. Ja, säger Jesus. Jag har all makt i himlen och på jorden och den använder jag för att dra alla till mig. Jag håller för närvarande på att dra alla till mig. Ja, men kära Jesus, det är väl en frivillig process, säger vi. Ja, det är det. Oh ja, naturligtvis. För jag låter inte makten ersätta kärleken i mitt sätt att regera. Jag har makten, men jag använder hellre kärleken. Och det betyder alltså att under en tid, under den tid i frälsningshistorien då Guds församling går ut och predikar Kristus, förkunnar att Guds rike är nära. Under den tiden utövar Herren sin makt så att han drar i alla. Jag har blivit upphöjd och jag drar alla till mig. Vi tittar vidare på detta spännande problem, Matteus 13 och 24. Han lät dem höra en annan liknelse. Med himmelriket är det som när en man hade sått god säd i sin åker. Medan alla låg och sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt bland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sa, Herre, var det inte god säd du sådde i din åker? Varifrån kommer då ogräset? Han svarade, det är en fiende som har varit framme. Tjänarna frågade, ska vi alltså gå och rensa bort ogräset? Nej, svarade han. Då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar bort ogräset. Låt båda växa tills det är dags att skörda. När skördetiden kommer ska jag säga till dem som ska skörda, rensa först bort ogräset och bind ihop det i knippen att eldas upp, men vetet ska ni samla in i min lada. Ja, den här liknelsen, liksom många andra av Jesu liknelser som handlar om Guds rike, för det är ju liknelsernas väsentligaste innehåll. Med himmelriket är det så som när och så vidare. De talar om att det ska komma ett maktens ögonblick. Det vi kallar för den yttersta domen. Då han som har all makt i himmel och på jord verkligen kommer att använda makt. Han har valt att koncentrera sitt maktutövande i, alltså i maktens egentliga mening. Har han valt att koncentrera till ett ögonblick. Till det ögonblick då världshistorien avslutas. Det betyder så här för oss som lyssnar till Herrens missionsbefallning. Att Herren på något sätt sänder oss ut till att förkunna detta. Att nu finns det en som oåterkalleligen har fått all makt i himmel och på jord. Han väntar ännu med att utöva den makt. Men det ska komma en dag då han gör det. Och han önskar fram till den dagen att alla ska ta ställning till om de vill ha honom till makthavare eller ej. De som så önskar får hjärtans gärna vara med och de som vill slippa, de slipper. Och för att det sen inte ska bli någon blandning så utövar han sin makt genom att helt enkelt skilja de två skarorna åt. Gör han därmed något maktmissbruk? Nej, inte alls. Är yttersta domen något att skrämma upp folk med? Nej, inte alls. Var och en får som han ville ha det. Men församlingen står där med ett uppdrag. Att ingen ska vara okunnig om att så här förhåller det sig ännu en liten tid framåt. Det är det enkla uppdrag vi har. Ingen ska vara okunnig. I morse läste vi Saltaren 96 och 97. Och låt oss titta lite i 96an igen. Därför att den förebådar precis det här vi nu läser om. Om vi läser till exempel 10-13 verserna i psalm 96. Som alltså utropar att Herren till konung. Säg bland hedningarna, Herren är nu konung. Därför står jordkretsen fast och vacklar inte. Han dömer folken med rättvisa. Må himmelen vara glad och jorden fröjda sig. Må havet brusa och allt vad där är. Må marken glädja sig och allt som är på den. Ja, då må alla skogens träd jubla inför Herren. Ty han kommer för att döma jorden. Han ska döma jordens krets med rättfärdighet och folken med sin trofasthet. Här har du nu, redan i gamla förbundets tid, missionsbefallningen. Gå nu ut till hedningarna. Gå ut till de andra folken. Och tala om att nu är Herren. Och nu gäller det för alla att ta ställning. Därför att när han nu är upphöjd som konung så väntar vi också på det ögonblick då han börjar att utöva sitt konungavälde. Då han alltså använder de maktbefogenheter han har fått. Och han går alltså inte omkring och rensar ogräs i åkern och delvis trampar ner de värdefulla plantorna. Utan han väljer att koncentrera makten till ett ögonblick. Men alla ska veta att han har redan all makt och att det liksom bara är en tidsfråga tills dess han utövar den. Och att han är den upphöjde konungen. Och att vi alltså inte kan liksom bemöta den proklamationen med orden att ja, som det ser ut i världen, det är väl inte så troligt att du har rätt i det. Och vi sjunker ihop och tänker, nej, det kanske inte så troligt. Usch, jag borde nog gå någon kurs i att vittna. Nej, det är inget expertjobb det här, det är inte så hemskt komplicerat. Man får bara säga detta. Han är redan upphöjd. Men han väntar med att utöva sin makt. Tyvärr är det ju så här. Att istället för att gå ut och förkunna Guds rike så har vi ibland gått ut och förkunnat helvetet. Det här är ju ingen skrämselpropaganda i detta. Utan istället är det ju alltså erbjudandet om en räddning. Och vi behöver ju inte göra mer nummer av den så. Därför att den som inte vill ta emot det positiva erbjudandet kan man ju inte jaga in i himlen genom att hålla på och snacka om det negativa. Men du ska ju veta, när du vittnar så är det ju inte alls bara du. Det hänger ju egentligen inte alls på dig. Utan anden är ju med och påverkar. Och slutresultat beror ju på om personen öppnar sig för en helig ande eller inte. Så att om du bara fått hånskratt till svar så får du säga till den helige ande, ja, det hade vi inget för det där. Och du behöver ju aldrig liksom tänka så här att jag skulle haft någon annan teknik. Utan den helige ande har all teknik som behövs. Men på något lustigt sätt så har Herren också gjort sig beroende av att vi är där tillsammans med den helige Ande. Jag ska dra alla till mig, säger Jesus. Det är inte du som ska dra folk till Jesus. Han drar. Och i den mån som vittnesbördet inte tas emot, så är det ju alltså att människan inte låtit sig dras av Jesus. Det är ansvarsfördelningen. Du informerar, den helige Ande påverkar. Ni med? Ja. Det blir mycket mer vila när man tänker så. Du ska inte påverka, du ska inte gå någon kurs i påverkan här. Utan du informerar, den helige Ande påverkar. Och då behöver vi inte liksom ta till sådana drastiska saker som att vi liksom försöker att nästan skrämma folk med det här budskapet. Vi går tillbaka till Nya Testamentet i Matteus 24. Och där ska vi bara läsa den 14:e versen. Utbruten ur sitt sammanhang, som det brukar heta, när man vill komma åt varandra. Jesus talar ju om tiden fram till tidens avslutning, och så säger han så här: och budskapet om riket ska förkunnas i hela världen och bli till ett vittnesbörd för alla folk, sedan ska slutet komma. För det första ser du att det är budskapet om riket, att det finns en konung och att han ska komma att utöva sitt välde. Ja. Och det budskapet ska gå ut över hela jorden. Alla folk ska ha hört det. Och här stöter vi på en dimension i Bibeln som vi förstår väldigt lite av, nämligen, vad ska vi säga, släkttänkandet. Men vi tycker att alla individer skulle ha hört det här i hela världshistorien. Men Gud nöjer sig med att alla folk har hört det, och riktigt vad som ligger i det ordet, det vet jag inte. Om någon vet så är jag mycket tacksam för information. Men vi får inte veta allt. I vilket fall? Vi ser ju att budskapet liksom har spritt sig som ringarna på vattnet utifrån Jerusalem, precis som Jesus sa att det skulle komma att göra. Och vi ser ju att Israel återvände till sitt land ungefär lagom som budskapet har hunnit varvet runt. Så att tidsschemat klaffar ju fantastiskt fint. Vi börjar förstå. Vi närmar oss slut. Vi ska nu gå till första Korinthierbrevet 15. Där ger oss Paulus flera olika utblickar över frälsningshistorien. Men i verserna 20-28 får vi en av de viktigaste. Han säger så här: men nu har Kristus uppstått från de döda som den första av de avlidna. Eftersom döden kom genom en människa, kommer också uppståndelsen från de döda genom en människa. Liksom alla dör genom Adam, så ska också alla få nytt liv genom Kristus. Men i tur och ordning. Först Kristus, och därefter vid hans ankomst det som tillhör honom. Sedan kommer slutet när han överlämnar riket åt Gud, Fadern. Då har han förintat varje välde och varje makt och kraft. Ty han måste härska tills han har lagt alla fiender under sina fötter. Den sista fienden som förintas är döden, ty allt har han lagt under sina fötter. När det heter att allt är lagt under honom är naturligtvis den undantagen som har lagt allt under honom. Men när allt har lagts under honom ska sonen själv underordna sig den som har lagt allt under honom, så att Gud blir allt över allt. Eller allt i alla, som det står i gamla översättningen, tycker jag bättre. Han ska förinta varje välde och varje makt och varje kraft. Ja, demonerna, säger vi. Jo, det är nog sant. Men om det är så här att all makt i himlen och på jorden tillhör honom, hur mycket blir det då över till dig och mig? Och hur mycket blir det över till mänskliga makthavare överhuvudtaget? Svar: noll. Och problemet är ju naturligtvis inte att få bort demonerna. De är ju delar av ogräset i åkern. Det finns inga demoner som är avsedda till frälsning. Om problemet var att ta koll på demonerna så var det hela kvickt avklarat. Utan det är ju detta att det finns människor som ska bärgas in. Och så är det detta att ibland människorna finns det så mycket makt. Det är det stora problemet naturligtvis. Att få lösa maktens problem ibland människorna. För hur var det med syndafallet? Hur var det började? Slutet måste ju på något sätt stå i någon vettig proportion till början. Hur var det när det gick snett? Då får vi ibland höra så här att ja, Adam han var skapad till att råda över skapelsen. Det betyder att han hade makt över den. Men sen kom djävulen och tog makten ifrån honom. Och därför säger djävulen till Jesus att jag har fått all makt och om du faller ner och tillber mig så ska du få den. Nej, det tror jag inte är sant. Adam skulle råda över skapelsen, men det betydde inte att ha makt över den. Utan jag tror att det bara betydde att utstråla Guds härlighet, inte Adams härlighet i skapelsen. Utan den frestelse som ormen kommer med, det är du kan bli som Gud. Det vill säga du kan få makten över skapelsen. Kunskap är makt, brukar vi säga. Jajamän. Pengar är också makt. Allt det där som har en sån fantastisk förmåga att förvrida våra liv. Det går ju alltid att växla i maktvaluta. Och det är ju när vi börjar få lite för mycket sådana mynt i fickorna som vi blir farliga. Både för oss själva och varandra. Frälsningens problem är maktens problem. Och Jesus säger att vägen är smal och porten är trång som leder till livet. Och få är det som finner den. Varför det? Jo, därför att det är maktlöshetens port. Den tycker vi att den är väldigt låg i taket. Och det är mycket tveksamt om vi vill gå in igenom det. Vi tänker, på andra sidan, den kan ju inte paradiset ligga i alla fall. Det kan jag inte tänka mig. Har du tänkt på till exempel så mycket vi har vår trygghet också i relationen med våra närmaste genom att lite grann kontrollera varann? En riktigt äkta relation bygger på den frivilliga kärleken. Att vi inte styr och ställer med varann kan kontrollera varann varken genom att ge varann dåligt samvete eller genom att köpa varandras tillgivenhet eller genom att manipulera varandra på olika sätt. Utan där vi bara i fullständig maktlöshet kan vänta på den andres spontana kärlek. Det är en äkta relation. Oj vad den känns otrygg. Den känns fin på ett sätt. Det låter väldigt vackert det där. Men jag vågar inte. Jag kan inte. Och frågan är om jag ens vill. Utan det gäller ju att skaffa sig lite trygghet i den här relationen också, säger vi. Och börja manipulera varann. Eller hur? Ja, men så gör vi ju. Och sen kan det ju kännas ganska pinsamt när vi upptäcker själva hur vi gör det där. För att det hör ju lite grann till spelets regler att man ska liksom inte vara riktigt medveten om att man gör det själv. Men du vet, kärleken trivs aldrig i sådana miljöer. Kärlekens första förutsättning är maktlöshet. Annars kommer den av sig. Och därför ligger paradiset precis bakom maktlöshetens port, förstår du? Det tycker vi låter kusligt, men det är ändå sant. Och När vi alltså talar nu om frälsningen i termer av makt, att Jesus lämnar jorden och säger till lärjungarna: jag har fått all makt i himlen och på jorden. Och det ska komma en dag då jag utövar den. Gå nu ut och informera alla så att ingen är okunnig när jag kommer tillbaka. Så är ju det ett hotfullt budskap. Inte bara för Reagan och de här stora grabbarna. Som kanske inte är riktigt så stora som de låter ibland. Utan det är ju ett hot för oss lite till mans. Vi kan känna vår trygghet hotad. Kanske inte minst vår trygghet när det gäller de nära relationerna. Märkligt nog. Ibland skaffar vi oss makt genom att medvetet lägga oss i underläge. Du kan ju inte trampa på mig i alla fall, så synd det är om mig. Också det kan vara ett sätt att utöva makt fast underifrån. Men att avstå från rubbet för att istället stå där fri till att ta emot kärlek och fri till att älska. Det känns som ett vågspel. Och det är det också. Den riskfria kärleken finns inte. Inte på den här sidan. Därför att ännu finns ogräset kvar i åkern. Men när vi börjar läsa i Gamla testamentet om domen, så ska vi finna att det handlar mycket om att utplåna mänsklig makt. Låt oss läsa ett helt kapitel i Jesajas bok, nämligen det andra kapitlet. Detta är vad Jesaja, Amos son, skådade angående Juda och Jerusalem. Och det ska ske i kommande dagar att det berg där Herrens hus är ska stå där fast grundat och vara det förnämsta bland bergen och upphöjt över andra höjder. Och alla hedna folk ska strömma dit, ja många folk ska gå ut och ska säga: upp, låt oss dra upp till Herrens berg, upp till Jakobs Guds hus, för att han må undervisa oss om sina vägar, så att vi kan vandra på hans stigar. Ty från Sion ska lag utgå och Herrens ord från Jerusalem. Och han ska döma mellan hedna folken och skipa rätt åt många folk. Då ska de smida sina svärd till plogbillar och sina spjut till vingårdsknivar. Folken ska ej mer lyfta svärd mot varandra och inte mer lära sig att strida. Ni av Jakobs hus, kom, låt oss vandra i Herrens ljus. Ty du har förskjutit ditt folk, Jakobs hus, därför att det är fulla av österlandets väsende och utövar teckentyderi som filisterna. Ja, med främlingar förbinder de sig. Deras land är fullt av silver och guld och på deras skatter är ingen ände. Deras land är fullt av hästar och på deras vagnar är ingen ände. Deras land är också fullt av avgudar och sina egna händers verk tillber det som deras fingrar har gjort. Därför blir människorna nedböjda och männen ödmjukade, du kan inte förlåta dem. Fly in i klippan och göm dig i jorden för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät. Ty människornas högmodiga ögon ska bli ödmjukade och männens övermod ska bli nedböjt. Och Herren ensam ska vara hög på den dagen. Ty en dag har Herren Sebaot bestämt som ska komma över allt stolt och övermodigt och över allt som är upphöjt, och det ska bli ödmjukat. Ja, över alla Libanons sedrar det höga och stolta, och över alla Basans ekar, över alla höga berg och alla stolta höjder, över alla höga torn och alla fasta murar, över alla Tarsis skepp, ja, över allt som är skönt att skåda. Och människornas högmod ska bli nedböjt och männens övermod nedbrutet, och Herren ensam ska vara hög på den dagen. Men avgudarna ska alldeles förgås, och man ska fly in i klippgrottor och in i jordhål och för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät när han står upp för att förskräcka jorden. På den dagen ska människorna kasta bort åt mullvadar och fladdermöss de avgudar av silver och de avgudar av guld som de har gjort åt sig för att tillbe. Ja, de ska fly in i klipprämnor och in i bergsklyft och för Herrens fruktansvärda makt och för hans höga majestät när han står upp för att förskräcka jorden. Så förlita er nu ej mer på människor i vilkas näsa är endast en fläkt. Ty hur ringa är det inte att anse. Ja, detta låter ju fruktansvärt. Men det är ju egentligen det fruktansvärda sett ur maktens perspektiv. Vi måste också hålla i minnet den väldigt ljusa bild som Bibeln ger över hur hela skapelsen väntar på Guds dom. Domen är förskräcklig bara för den som hellre vill ha makt än att söka det som är äkta bakom maktlöshetens port. Men ormen kommer ju och säger, ni kan bli som gudar. Eller ni kan bli som Gud, rättare sagt. Och vi hör i dessa dagar från det stora landet i väster en förkunnelse som mycket intresserar sig för Saltaren 82 och undervisar om att frälsningen innebär att vi blir gudar. Låt oss slå upp psalmen 82. En psalm av Asaf. Gud står i gudaförsamlingen, mitt ibland gudarna håller han dom. Hur länge ska ni döma orätt och vara partiska för de ogudaktiga, Sela? Skaffa den arme och faderlös rätt, ge den betryckte och fattige rättvisa. Befria den arme och fattige, rädda honom från de ogudaktigas hand. Men de vet ingenting och har inget förstånd. De vandrar i mörker, jordens alla grundvalar vacklar. Jag har väl sagt att ni är gudar och allesammans den högste söner, men ni måste dock dö som människor dör och falla lika väl som var förste faller. Jag står upp, o Gud, och håll dom över jorden, ty med arvsrätt råder du över alla folk. Ja, det här handlar om gudar med litet g. Det handlar om alla sorters mäktiga, både andemakter och människor. Det handlar om första, det handlar om konungar. Det handlar om var och en som försöker att hävda en makt vid sidan av honom som nu har all makt i himmel och på jord. Och att begreppet gudar här används om människor ska vi inte bli förvånade över. Det handlar om första, det handlar om konungar. Vi kan titta i Jesaja 41. Därför att det är för alla sorters makthavare som domen gäller. I Jesaja 41 möter vi åter det här tilltalet om människor som gudar. Och här handlar det väl om människor som söker okult makt. Men makt som makt. 21 versen. Så träd nu fram med er sak, säger Herren. Kom med era bevis, säger Jakobs konung. Ja, må man komma med dem och förkunna för oss vad som ska ske. Var är era forna utsagor? Lägg fram dem för att vi må betrakta dem och se hur de har gått i fullbordan. Eller låt oss höra vad som nu ska komma. Förkunna vad här efter ska hända. För att vi må se att ni är gudar. Ja, gör någonting, vad det nu vara må, så att vi alla häpnar när vi ser det. Men se, ni är ett intet och ert verk är alls ingenting. Den som utväljer er är en styggelse. Jag lät i norr en man uppstå och han kom. Jag i öster en som skulle åkalla mitt namn och han skulle gå fram över landsherrarna som om det var lerjord, lik en krukmakare som trampar lera. Vem förkunnade detta förut så att vi fick veta det? Eller i förväg så att vi kunde säga att du hade rätt? Ingen fanns som förkunnade det. Ingen som lät oss höra det. Ingen som hörde er tala om det. Jag är den första som säger till Sion. Se, se, där är det. Den första som bringar Jerusalem detta glädjens budskap. Jag ser mig om, men här finns ingen. Ingen bland dessa som kan ge besked. Ingen som kan ge svar på min fråga. Se, det är allesammans förfänglighet. Deras verk är ett intet, deras gudabilder vind och tomhet. Här talar nu Gud till mäktiga människor. För att liksom avslöja tomheten i deras makt. Vad kan ni säga om framtiden? Gör något vad det vara må så att vi må häpna. Och se att ni är gudar. Men ni är inga gudar. Ni är bara makthavare, maktsträvare. Ni är några som försöker att ta det som en ensam tillhör Gud. Och det är hela tiden över dessa som domen går fram. Jag lät i norr en man uppstå och han kom och han skulle gå fram över landsherrarna som om det var lerjord. Jesus uttrycker detta så i Nya testamentet. Var och en som upphöjer sig ska bli förödmjukad. Men den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. När vi nu alltså återvänder till detta. Med Jesus som den som har all makt i himmel och på jord. Så ska vi lägga märke till hur han uttrycker sig. För jag tror det är väldigt viktigt. Åt mig har getts all makt. Jag har fått den. Jag har inte tagit den. Jag har fått den. Den har anförtrotts åt mig. Och hur kom det sig att den makten anförtroddes åt Jesus? Jag har redan en gång idag läst Kristushymnen i Filipperbrevet. Så nu blir det gång nummer 2. Andra kapitlet och 5:e vers. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt och han blev som en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden, döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn för att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen, på jorden och under jorden. Och alla tunga och bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud, Fadern till ära. Det betyder inte att alla är glada när de bekänner det här. Ibland när vi ska sjunga den här sången, varje tunga ska bekänna att Jesus är, så brukar folk undra, Jesus är vår Herre, Jesus är Herre, eller hur ska vi sjunga här nu för att det ska bli teologiskt rätt? Ja, det behöver vi inte bekymra oss så mycket om. Alla kommer att erkänna att Jesus har all makt. Det beror helt enkelt på att ingen annan kommer att ha någon makt på den dagen. Men somliga är glada och vill gärna att Jesus ska ha all makt. Somliga tycker att det var det värsta som har hänt. Men det är maktens ögonblick. Nu säger alltså Paulus, Jesus har fått den makten därför att han utblottade sig. Adam ville bli som Gud. Jesus var från början som Gud. Men han vaktade inte sin jämlikhet med Gud. Som ett byte, som ett rov. Som någonting som han kunde röva till sig, står det egentligen i grundtexten. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud som ett byte, som det står i gamla översättningen. För det var ju det Adam gjorde. Han försökte röva till sig en jämlikhet med Gud. Men Jesus som hade den, han vaktade den inte. Utan var beredd att släppa den ifrån sig. Och komma hit och gå längre än så. Utblotta sig in till tortyrdöden på en skampål. För vår skull. Frivilligt. Och du vet, en person som är beredd till allt det här kan man ju faktiskt våga anförtro makt. Eller vad säger ni? Han har väl bevisat att han kan sköta den. Han är förtroendevärd. Så att när allt detta har skett så säger han, åt mig har getts all makt. Djävulen försökte ju gärna hindra det där. Och han frestar Jesus i öknen. Och vad frestar han mig? Och han frestar med makt. Han frestar med makten att göra underverk. Är du Guds son, gör dessa stenar till bröd. Makten att liksom stila sig. Tar du ett kliv ut från tempelmuren här så ska du få se vad de blir imponerade. Makten att bli konung över alla riken. Men den makten ville inte Jesus ha. Därför att då hade han tagit makt. Och då hade frälsningshistorien varit ett avslutat kapitel. Var och en som upphöjer sig blir förödmjukad. Och vi läser i Uppenbarelseboken 5, vi behöver inte slå upp det. Så står man där med den här bokrullen med de sju sigillen och ingen är värdig att öppna den. Och Johannes säger att han gråter när han ser att ingen som kan öppna den där bokrullen. Vad är det för en bokrulle? Ja, det är en rulle som på något sätt handlar om att när sigillen bryts och rullen öppnas så börjar domen. Och sigillen är på något sätt ett uttryck för att maktens ögonblick är förseglat fram till en tidpunkt som fadern har bestämt. Finns det då ingen som är värdig att öppna? Jo, det finns en. Lammet som blev slaktat. Han är värdig. Varför det? Jo, därför att han har blivit slaktad. Vi ska gå till Johannes 5 kapitel. Vi ska där läsa 24-27 verserna. Där Jesus säger så här. Sannerligen, jag säger er. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen utan har övergått från döden till livet. Sannerligen, jag säger er, den stund kommer, ja, den är redan här då de döda ska höra Guds sons röst och de som hör den ska få liv. Till liksom fadern äger liv så har han också låtit sonen äga liv och han har gett honom makt att hålla dom eftersom han är människosonen. Det egentligen står i grundtexten eftersom han är Adams son, människoson. Och jag tror att det här kan betyda flera saker. Han är människosonen, det vill säga han är den som i profetiorna redan utlovas, skall bära allas lidande. Det var våra bördor han bar. Han är den människoson som Daniel lovar ska komma på himmelens skya. Eftersom han är uppfyllelsen av alla de profetiska löftena, så är han den som fått makt att hålla dom. Men jag tror det ligger också en poäng i det, att han har fått makt att hålla dom just därför att han är människa. Hur mycket av vårt dömande av varandra handlar om att vi har aldrig varit i samma situation? Åh, vad lätt det är att döma då, inte sant? Det där har jag aldrig sysslat med, men usch, det har ju han. Bu, så fult. Ja visst, man har varit utanför. Hebreerbrevet talar om att Jesus är en överste präst som har förbarmande med alla våra svagheter, för han har varit frestad, prövad i allt liksom vi. Ja visst, han kan döma. Han kan döma med full barmhärtighet och med full inlevelse. Och ingen ska bli dömd på oschysst sätt. Vi blir verkligen dömda av en sakkunnig domare. Det känns väl tryggt. Inga justitiemord på den yttersta dagen, jag lovar. För många år sedan var jag alkoholistdoktor på fritid lite grann. Och han då att lära mig att det finns ett annat sorts fördömelse som också kommer utifrån, fast man tycker att det verkligen är sten i glashus. Tänk dig att du har en mottagning där sitter 10 nyktra alkoholister i väntrummet och så kommer in en full alkoholist. Du kan aldrig i livet hitta på så många invektiv över denna fulla alkoholist som nykterist som du får höra från de 10 nyktra alkoholisterna. Fyllesvin är det mildaste uttryck de använder sig av. De är fulla av gräsligaste uttryck när det gäller att fördöma den broder som just den dagen råkar vara full. Därför där sitter ju de och är nyktra. Och har ju lyckats med nykterheten och behöver ju få piffat upp sin självkänsla lite grann. Då gärna genom alltså att jämföra sig med honom som råkar vara full just den dagen. Det är skönt att vi inte har en sån domare, god vän. Utan vi har en domare som verkligen minns hur det var att leva på jorden. Han har praktisk erfarenhet av allt. Mycket betryggande. Vi ska också läsa om Jesus. Hur hans lidande och död liksom skickliggör honom för uppgiften att utöva den makt som ska utövas i domens ögonblick. Hebreerbrevets femte kapitel. Hebreerbrevet 5, vi börjar läsa i femte versen och till och med den tionde. Så är det också med Kristus. Han tog sig inte värdigheten som överste präst, utan fick den av honom som sa: du är min son, jag har fött dig idag. Liksom han på ett annat ställe säger: du är för evigt präst, en sådan som Melkisedek. Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden, och han blev bönhörd därför att han böjde sig under Guds vilja. Fast han var son lärde han sig lyda genom att lida, och när han hade fullkomnats blev han för alla som lyder honom den som bringar evig frälsning, av Gud kallad överste präst, en sådan som Melkisedek. Det är den här åttonde versen som vi naturligtvis så många gånger har undrat vad betyder den egentligen. Och jag vågar inte säga att jag har en aning om vad den betyder allt. Men jag tror bland annat att den betyder detta. Att Jesus, som kunde se sina vedersakare i ögonen och säga: vem av er kan överbevisa mig om någon synd? Och ingen kunde säga något. Också han behövde lära sig att lyda. Det tycker jag, med lydigare kan man ju inte gärna bli. Jo, men kanske ändå att det finns en ny, vad ska vi säga, en ödmjukhet som bygger på erfarenhet i hans liv. Just detta att ha varit prövad i allt. Det är han som ska utöva makten på den yttersta dagen. Det måste vi ha klart för oss. Att det ligger en väldigt trygghet i detta. Och då kommer han plötsligt och för många, många överraskande att hävda sin ensamrätt till makt. På ett sådant sätt att all annan makt bara grusas sönder och försvinner. Och därmed är världshistorien slut. Och nu ska vi gå tillbaka igen till 96 psalmen och sluta med den. Och läsa 6 och 7 verserna. Majestät och härlighet är inför hans ansikte, makt och glans i hans helgedom. Ge åt Herren, ni folkens släkter, ge åt Herren. Och att vi får lämna våra mer eller mindre fiktiva maktmedel åt honom. Och så kommer det en sista dag då det ska visa sig vilka som har gett makten åt Herren och vilka han måste ta den ifrån med maktmedel. Det är den yttersta domen. Vi kan måla många andra bilder av den yttersta domen. Men det här tror jag är en väldigt grundläggande bild. Och därför har det alltid gått dåligt för Guds församling när den blir mäktig. Det finns ingenting som får saker och ting att stanna av så. Som att vi blir för mäktiga. Att vi blir för rika. Att vi blir för etablerade. Att vi blir för jordiskt trygga. Hela tiden finns flödet på andra sidan maktlöshetens port. Var och en som ödmjukar sig ska bli upphöjd. Det är gott att se att vi inte behöver skämmas för budskapet att all makt tillhör Jesus. Den är given åt honom. Fastän det ännu inte syns, som det står i Hebreerbrevet, så är det likväl sant, och allt är bara en tidsfråga. Ge åt Herren ära och makt. Låt oss be tillsammans. Här är nu en tid så vandrar vi i tro och inte i åskådning. Därför att ännu har maktens ögonblick inte kommit. Herre, vi skulle vilja att du hjälpte oss att leva det där maktlösa livet. Vi vill ikväll liksom deklarera för dig att vi vill avstå från all makt. Makten över våra omständigheter och makten över våra liv och makten över våra ägodelar och makten att styra och dominera varandra. Därför att det känns ju tryggast så. Vi behöver din hjälp, Herre, det vet vi så väl. Om inte du hjälper oss att så att säga vänja oss av med maktens attribut, så går det inte. Men vi sträcker oss emot dig, Herre. Vi ville ge dig både ära och makt. Och vi ser fram emot det ögonblick då det verkligen syns för alla att makten är din och inte någon annans. Och att vi ska stå där och fröjda oss, Herre, över att Fadern, Son och den helige Ande blir allt i alla. Det betyder ju inte att vi blir utplånade som personligheter. Det betyder bara att vi blir så uppfyllda av dig, Gud, så hänförda. Och det betyder väl kanske på något sätt som vi idag inte förstår. Att hela ditt skapelseverk då är fullbordat och avslutat. Och att det du tänkte när du skapade Adam äntligen har fått komma till sin slutliga utformning. Kanske, Fader, var maktens parentes en nödvändighet för att kärleken skulle få bli alena råda. Kanske kan vi inte leva av nåd alenast om vi inte fått smaka makten och se vilket helvete den skapar. Och kanske är det därför som det ska sägas om oss en dag att dessa är de som har kommit ur den stora bedrövelsen men har tvagit sina kläder och gjort den vita i lammets blod. Vi vill hylla dig som konung ikväll, Jesus Kristus. Vare sig det syns mycket eller lite i våra liv. Det ska komma en tid då det bara ska synas att du är konung. Då allt det destruktiva är borta. Då ogräset är borta ur åkern och skörden är inbärgad. Vi väntar vår frälsare ifrån vårt hemland som är i himlen. Vi lovar det. Amen.